Tack Little Jinder. Och så säger vi välkomna till alla killar och tjejer som lyssnar på det här. Det 97:e lilla drevet. En podcast för Aftonbladets kultur. Och jag sitter med Moa Lundqvist och Simon Svensson. Hej. Och jag är då Ola Söderholm. Känd som den tråkiga komikern.
Nej men, vad hård du är mot dig själv, Ola.
Det är inte att jag försöker gå med hoven nu här.
Jo, jag tycker det låter lite.
Men ändå,
jag tycker att, om jag gör det så tycker jag att du protesterar för lamt. Låt oss försöka lite mer. Ja, nej, du är inte tråkig, Ola.
Du är tråkig för att vara rolig kanske, men du är inte tråkig.
Ja, det var kanske rätt fint uttryckt.
Det lät väldigt snällt.
Nej, det var ju jättetaskigt sagt egentligen. Men...
Ja, men det är kanske en bra sammanfattning av det. För att jag har tänkt på det senaste veckan. Jag har aldrig kunnat ha någon tydlighet tidigare. Jag har aldrig hittat någon tydlig grej att hänga upp min komiker persona på. Nej. Inte riktigt en arge eller bittre. Inte glad eller konstig. Inte enfant terrible. Jag har inte riktigt kunnat äga någon av dem. Personligheterna.
Mm. Till och med folk har försökt göra dig till Luleå-komiker, men du har vägrat.
Jag har vägrat benhårt. Jag tänker inte vara Ronny Erikssons son och stå där och bära Norrbotten på mina axlar. Nej,
men vi ger dig en present och du kastar den.
Här Ola, tryck upp en stor snus och säg säg det är inte som hemma. Inte som hemma. Det här är Stockholm, det är inte som hemma. Bara säg det.
Vi försöker ge dig en identitet, men istället
väljer du. Jag är aldrig nöjd.
Men nu har jag hittat min grej.
Yes. Oho.
Och det är att vara tråkig. Det har skämtat som det tidigare en del i den här podden och av folk på Twitter att jag blir sexuellt upphetsad av Ekots lördagsintervju och att mitt godaste snacks är knäckebröd.
Ja, det är sant. Då det har jag hört. Ja. Jag har hört de här skämten på stan.
Ja, precis. Nanna har dragit många sådana skämt. Men nu har jag börjat känna att det börjar sätta sig. För jag har varit uppe i Stockholm, jag kom tillbaka. Jag var uppe i en vecka nästan. Kom tillbaka precis. Och jag var med i morgonradio. Och då blev det så lite snack om vem jag är. Ja. Att jag var där som gäst. Och det handlade väldigt mycket om att jag är tråkig. Att jag har tråkiga intressen och säger tråkiga saker.
Det hade liksom fastnat där hos intervjuerna.
Det blev din grej.
Det var det som stod på deras research. Som hade fått att en researcher. Tråkig, fråga om det.
Ja. Normalt sett om de gör research och så hittar så tråkig, då kanske de säger vi ska inte ha den här gästen. Men i ditt fall var det ändå tråkig. Men prata om det.
Det är på ett spännande sätt ändå. Unikt.
Ja, jag passade också på när jag var uppe och hoppade in på två olika stand-up-klubbar. Försökte testa lite stand-up-comedian-skämt.
Ja.
Var inte jättekul det heller.
Fast jag har sett det nyligen, då var det jättekul faktiskt.
Det svängde inte så att det gjorde ont. Det sprakade inte. Det var rätt håglöst och torrt. Ja.
Nej, men där får jag faktiskt protestera. Där på just stand-up-scenerna så är du rolig. Sen så när du sitter hemma är du säkert den tråkigaste i världen. Det vet inte jag säkert, för jag har inte sett dig hemma. Men jag har ju hört att du äter gröt och sånt skit.
Ja. Jag försöker inte gå med hoven här. Men bra försök igen. Ja, men jag tror att det här med tråkkomiken börjar sätta sig. Ett exempel på att det har satt sig som vi pratade om där i morgonradion, det var att någon nämnde mig på Twitter här om veckan och skrev ungefär så här: gör en Ola Söderholmare och kollar på Agenda.
Ja, det är
har poppat popcorn. Någon hade taggat in mig.
Lite välfästligt med popcorn.
Ja, just det, för det skulle vara knäckebröd. Och det är så oerhört lamt att det är det som är min grej, att kolla på Agenda. Min grej som komiker. Du vet, någon kanske kan imitera Zlatan. Någon gör Filippa Bark. Jag kollar på Agenda. Folk ropar efter mig på gatan: gör din grej, Ola. Jag bara, sluta. Jag är inte på jobbet nu. Jo, bara lite. Titta bara lite på Agenda.
Och ät knäckebröd.
Ja, men det är tråkigt på två nivåer. Det här med agendatittandet. Dels är det kanske lite torr plugghästgrej att göra. Men sen är det också då lamt som USP. Eftersom det är säkert en 500 000 människor som tittar på Agenda varje vecka.
Just det.
Men inte så genuint som du gör det.
Ja, men jag tycker att det är kul att jag har lyckats få en så allmän grej att bli en USP.
Ja.
Titta på Agenda, det är ingen USP egentligen. För jag skulle kunna bytas ut mot alla på Twitter. Ja. Alla åsiktspersoner. Så det är en tråkighet. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag hänger med.
Vilket gör min tråkighet ännu bättre på ett sätt. Hade jag varit tråkig på ett så här karikatyrartat, extremt sätt, då hade det inte varit lika tråkigt. Om jag varit så här spektakulärt tråkig, om jag var någon total kuf som inte hade något socialt liv och bara satt och uppdaterade Wikipedia-sidor hela helgerna.
Som Ronny Eriksson.
Ja.
Jag tror han var hans grej.
Ja, ungefär hans personer. Men då hade jag inte varit lika tråkig. Men nu är jag tråkig. Alltså jag gillar att se Agenda mer än Solsidan. Men jag är bara en lite torr person inom normalspektrat. Har ingen spännande diagnos eller så.
Nej. Men jag gillar det.
Ja,
det är unikt lite,
på ett ounikt sätt.
Ja, det, precis, jag säger,
det finns en mystik.
Ja, det är ganska
den här tråkigheten.
Ja, precis, det är så otydligt som grej ja. Att vara bara så här allmänt tråkig som jag är, men det har ändå blivit en grej på ett tydligt sätt.
Ja.
Min allmänna tråkighet. Jag kan filma mig själv nu när jag tittar på Agenda och lägga upp det på YouTube.
Det skulle bli ett klassiskt klipp.
Miljoners klick antagligen.
Ja. Och sen får du vara med i TV4s morgonprogram. Här är killen som kollar på Agenda.
Folk älskar den tydligheten. Det tror jag. Ja, skitsamma. Jag tittade på Agenda i söndags.
Nej.
Va? Oh, Ola kollade på Agenda. Oh. Det börjar kännas jättekul nu.
Ja, jag skrattar redan. Det är som man börjar applådera.
Jag smeker publiken med hårsvarna nu. De bara gör det. Agenda-killen, spela upp ett Agenda-klipp för dig nu. Så här var Agenda i söndags.
Can I talk to you for a little while or not? No? You have too many of your time. Talk about the EU. You don't speak English? I don't speak English. Nobody. Nobody, have we? Can I have too many of your time?
Det här är Mitchell och han vill, som han säger, rädda Storbritannien.
Ja.
Wow, wow, wow.
Reportage om huruvida Storbritannien ska lämna EU eller inte.
Ja.
Should I stay or should I go?
Snyggt.
Otroligt fyndigt.
Out of EU or not. Mm. Precis, tidigare samma dag var det i P1 Godmorgon Världen. Ett reportage om när det är dags att lämna sin post efter en skandal. När drevet går. De tog upp Karolinska institutet och Swedbank som då närliggande exempel.
Jag kan inte förstå annat än att här måste ske en stor städning. Här måste hela styrelsen för Karolinska institutet avgå.
Det är väl Sundström som sitter löst och så gör han här ett bondoffer och sparkar Wolf och hoppas att det ska stilla vargarnas blodtörst. You got to let me know.
Should I stay or should I go? Ja, en del stannar och andra går.
Ja. Nej, men nu fick du tillbaka ditt gamla epitet. Ola den roliga.
Ja. Det var ju klassiskt. Det var ett skop, ett roligt skop.
Mm. Man kan alltid slänga in den.
Ja,
den går att applicera på många situationer.
Den är väldigt, väldigt användbar. Jag hörde faktiskt också en intervju med en terroristexpert som pratade om så här jihadistresor till Mellanöstern.
Är det ett brott att åka till Syrien eller Irak och kriga för IS?
Nej, det är inte ett brott att resa dit och kriga, men däremot så kan det ju vara brottsligt det man gör.
Vilka slags brott skulle det kunna vara? Well, come on and let me know.
Ja, det kan ju vara till exempel att angripa civila.
Regeringen har ju tillsatt en utredning för att se om man kan kriminalisera den här typen av resor. Hur skulle en sån lag kunna se ut?
Ja, det är svårt att säga ännu, men resor för att... Problemet är att det kan vara svårt att avgränsa vad som är en terroristgrupp.
Men IS betraktas väl som en terroristgrupp. Kan det inte då redan idag räknas som typ förberedelse till terrorbrott att förbereda sig för att åka ner?
Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Alltså nu är det ju...
Should I cool it or should I blow? Det passar bra när det är IS-resenärer. Ska de smälla sig i luften eller ta det lugnt?
Ska bara coola ner lite
eller blow. Ja, men i alla fall väldigt användbar. Should I stay or should I go? Och förlåt Camilla Diaz som jag plågade i det här sista inslaget. Klippte sönder din Din fina intervju med terroristexperten. Det blev sorglig stämning igen.
Rubrik!
Ja.
Här kommer min rubrik.
Ah, okay.
Jag rubricerar med det jag ska säga. Här rubriken. Det upptrissade debattklimatet och de nyvuxna.
Intresserad.
Nu kommer inledningen.
Jag klickar.
Jag klickar också.
Känner ni till det? Det vet jag att ni gör, att vi har haft ett upptrissat samtalsklimat. Eller debattklimat kanske man säga.
Mm. Ja.
Vi har haft det i Sverige men också i hela världen, va?
Mycket möjligt.
Ja.
Här i Sverige kallas folk för hora om de har fel åsikt. I Syrien kan man få huvudet avhugget eller avskuret om man har fel religion.
Ja, det är ju riktigt upptrissat.
Ja, jag tycker att de... Oj. Coolt. Men det finns en logisk lucka, tycker jag, i det här med upptrissat klimatet. För det är väldigt få som gillar det. Det är många som säger så, usch vad upptrissat det är. Men med tanke på hur mycket det finns så är det ju väldigt många som använder det.
Ja.
Det är som med McDonald's. Ingen gillar det. Men hur kan det då finnas McDonald's överallt då? Om ingen gillar det.
Mm.
Och samma med upptrissningen då, hur kan det vara så utbrett om ingen gillar det? Jag tror att det är fler än man liksom, man kanske inte vet om att man gillar det helt enkelt.
Man säger att man inte gillar det, men sen så använder man det ändå.
Ja, just det. Och ni har fått rubriken, här kommer min tes. Och nu får ni lyssna noga, för det är det ni ska försöka slå hål på sen.
Okej. Okay.
Det är de nyvuxnas fel.
Behöver mer info, men redo.
Då kommer definition här, eller vad det nu heter, av nyvuxna. Nyvuxna är alltså arpisarna, Hiltonsarna, Wallinisarna. Det finns säkert fler.
Vem är Wallin?
Cissi Wallinisarna.
Cissi Wallin, ja.
Det är tre personer som gett namn åt tre stora grupper. Och det är alltså personer som en gång varit unga, men så en dag, likt en Tom Hanks-film, så bara vaknade de upp. Och så var de vuxna. Vad hände här? Jag vet inte varför, men det händer ju med en hel del. Ni vet, som man träffar en gammal gymnasiekompis och bara, oj.
Men att det är människor som gick från 12 till 30, som enligt Tom Hanks-filmen Big, eller vad den heter.
Ja, de har liksom, de har inte varit vuxna alltid. De har ju haft en fot i popkulturella världen, men så plötsligt så bara växer de ur det. Och, för att det finns ju vuxna som alltid varit vuxna, som Löfvenisarna, eller Poirier Martinsonarna.
Just det.
De har ju aldrig varit unga.
Men har Ivar Arpi varit i popkultur?
Ja, han har varit hårdrock. Jag har sett honom på hårdrocksklubbar och sånt. Han kan ju fortfarande prata med mig om så vilka hårdrocksband som är coola.
Har du varit på hårdrocksklubbar med Ivar Arpi?
Nej, med Arpisarna.
Arpisarna?
Ivar Arpi representerar ju bara en stor grupp som jag kallar Arpisarna.
Okay. Mm.
Men han, om vi talar om honom specifikt, så är ju han, kan jag ju inte diskutera privat med honom. Men jag hänger ju med lite. Så, cool, Arpi. Bra musiksmak.
Okay.
Som jag i princip skulle kunna göra med Hiltonsarna och Wallinisarna också.
Men man fick ingen långsam tillvärning från till att de blev vuxna, utan de gick där från 12 till 30 plötsligt.
Precis, de har liksom en liten fot kvar i ungdomsvärlden, men för de unga och de vuxna har ju alltid bråkat lite, tänker jag. Men de vet att de aldrig kommer komma överens. Alltså Martinsarna, Perermatsarna och de unga har ju med en sån live and let live-attityd. De behöver ju lite varandra också för att kunna vara lite så. Åh, vi hatar de unga, vi hatar de vuxna.
Fuck you, gubbjävel. Ja, det är som där. Säger på er Martinsson.
Och gubbjävlarna liksom behöver ju också de här dumma unga för att kunna bygga sin filosofi på. Men det finns en fjärde grupp också. Jag nämner den bara lite kort här, för det har inte med saken att göra egentligen. Jag tror bara det finns en person i den fjärde gruppen. Det är Alice Bakunke, får man säga, och tillhör Bakunkisarna. Det är en dag som någon tvingades bli vuxna. Nu är du minister, nu kan du inte gå runt och vara barn mer. Men jag är ju ett litet barn. Skärp dig.
Släpa ut den ur Disneyklubbens studion. Ta av dig Musse Pigg-öronen.
Jag vet inte.
Här ska du få en Hillary Clinton-byxdress.
Och en Hillary Clinton-åsikt som du numera ska ha. Det kan finnas fler, men jag känner bara till en där. De nyvuxna då är Hiltonsarna, Arpisarna, Wallinisarna. Har till skillnad från Mats Knutssonarna.
Det är många begrepp här du kastar in.
Det är teoretiskt avancerat.
Kan inte du bara säga namnet på människorna istället för att göra dem till en grupp? Det känns som att det finns en grupp för varje människa.
Ja, vi kan kalla dem för nyvuxna, för det gäller ju dem allihopa, eller bara vuxna då.
Ja, Mats Knutssonarna.
Ja, just det. Nej, men för problemet med de nyvuxna är ju att de är kvar lite i ungdomsvärlden då, till skillnad från de vuxna. Och det gör att de gillar att kaxa på nätet, som de gjorde förr i tiden.
Ja.
Men de nyvuxna får också då en dimpen av för hårda ord, precis som de riktiga vuxna, som Poirier Martinsson och Anna och dem. Det vill säga, det är de som trissar upp klimatet. Här kommer ett exempel då. Plats för underrubrik, heading 3. Nyvuxna sitter på två stolar. En av Cissi Wallinisarna skrev en krönika i Metro. Det råkade vara Cissi själv just den här gången då. Hon skrev i alla fall om ett badhus och sexuella trakasserier. hur hon såg på det, så skrev hon bland annat så här: om hon då skulle se några ungdomar som trakasserar tjejer, skrev hon, då kommer jag ha svårt att inte bryta mot lagen och utdela våldsamma sparkar mot dessa gärningsmäns nedre regioner.
Mm.
Visst låter det som hon är team huliganerna här?
Låter lite upptrissat.
Väldigt upptrissat. Senare i samma kröna så blir hon vuxen igen och säger att hon är mot medborgargarden.
Ja.
Det vill hon inte se.
Nej.
Mm. Så hon sitter liksom lite på två stolar där, den unga tuffa som sparkar folk i pungen och den som vuxit efter lite tankeverksamhet kommer fram till att ett sånt samhälle, det vill jag nog inte ha. Så hon är liksom att trissa på båda sidorna. Nästa exempel, underrubrik här igen då, heading 3. Nyvuxna har två händer.
Mm. Mm.
Känner du till Stephen Fry?
Ja, det är brittisk komiker.
Ja, gubbkomiker tror vi kallar dem. Han sa skämtsamt häromdagen på någon gala att någon såg ut som en bag lady.
Uh-huh.
Enligt DN betyder det ungefär uteliggare. Här i Sverige säger vi kanske tiggare eller EU-migrant eller utsatta EU-medborgare. Vi har så många olika ord. Hela brittiska Twitter drevade igång, tyckte det var fel. Och det drevade så att Steven inte orkade vara kvar på Twitter.
Uh-huh.
Han skrev en liten snyftig som hur dumma alla är på Twitter. Och så lämnade han skeppet. Vad händer i Sverige då? Jo, Hiltonsarna försvarar Steven och tycker Twitter-drevarna är dumma.
Men de tyckte bara att det var liksom att stampa på en utsatt grupp av Stephen Fry. Det var det han fick skit för, eller?
Nej, Hiltonsarna tyckte att Steven måste få lov att säga bag lady.
Ja.
Ja. Och retweetade den här snyfttexten då av Steven där det stod att alla som blev arga på hans bag lady-skämt är självrättfärdiga, som älskar att second guessa och jump to conclusions och bli offended.
Mm.
Dumma alla Twitter-drevare, säger Hiltonsarna, med ena handen. Men med andra handen second guessar de och jumpar till conclusion och blir offentliga åt något annat. De står på båda sidorna och trissar åt båda hållen. Usch! Mm. Det är därför det blir så jävla upptrissat. De älskar att kaxa de jävlarna. De unga tycker att man ska säga bag lady. De vuxna tycker inte det.
Nej, just det. Men det skulle väl vara teoretiskt möjligt att säga, tycka, vara på de unga sidan och säga man får säga bag lady. Men sen var vuxen vid ett annat tillfälle.
Ja, just det. Men om man då är det så menar jag då att då trissar man liksom upp, då eldar man i båda lägren. Mm. Gör alla, ja.
Så har man en gång gått på, man får säga bag lady-tåget, då måste man vara för allt ungdomligt kaxande efter det.
Om man inte vill vara del av upptrissningsproblemet, ja. Mm. Och så undrar jag också varför de nyvuxna känner att de måste försvara Stephen Fry. Han är, som jag förstår, exakt samma person som Johan Wester, fast dubbelt så stor.
Dubbelt så stor. Johan Wester är gigantisk.
Ja, men ja. Stephen Fry såg en bild på nu. Oj, vad stor han är. Inte tjock,
han är 4 meter lång.
I princip. Det såg det ut som på bilden. Jag gissar nu att de inte hade försvarat Johan Wester om han hade kallat någon för uteliggare. Det är bara en gissning nu.
Mm.
Kvalificerad gissning, för att jag är kvalificerad.
Alltså, vem var det som såg ut som en bag lady? Var det någon kändis?
Ja, det var en kändis som Stephen Fry kände och sådär. Så han tyckte att det får jag väl säga till min kompis.
Just det.
Men det, man får inte, jag vet inte hur det gick till på brittiska Twitter-drevet.
Mm.
Nästa exempel, underrubrik här. Nyvuxna vill att alla ska förstå hur dumma de unga är. Det vill de, för de har varit med. Det har varit en liten nyhet om att Liseberg ska anställt 7 ensamkommande flyktingbarn.
Ja.
Jag såg någonstans idag att det kanske inte ens är sant.
Mm-hmm.
Men det har florerat i alla fall någon nyheter om det.
Du har läst vad du har läst.
Ja, egentligen är det inte viktigt om de har gjort eller inte. För att eller kommentarerna under den artikeln, där hände det grejer, vet ni. Oj, jag var upptrissad att det var många vargar på Liseberg. Dumma Liseberg. Hur kan man göra så? Anställa flyktingar. Usch.
Okay.
Det var så arg stämning där. Det var många, jag blev så förvånad hur många som skrev, nu måste jag bojkotta Liseberg.
Mm, det är starkt.
Mm.
Och bojkotta något så kul.
Ja,
då man brinner man verkligen på sin sak.
Ja,
det är så. Jag tänker att sommarhalvår helt utan kul nu.
Ja.
Bara för att jag har så starka antipatier mot marokkanska ensamkommande.
De säger det till sina barn som skriker, får vi gå på Liseberg? Nej, det kan vi inte. För det är sossarnas fel. Det går inte att gå på Liseberg nu längre. Så upptrissat är det. Mm. Och de här knäppisarna som inte längre vill ha kul hade vi väl kunnat låta vara, men då kommer liksom Emanuel Karlstenarna och gör en nyhet av det. Titta vad knäppisarna skriver. Inhoppar de nyvuxna, kända och okända, har kaxiga åsikter tillbaka. Resultat, ännu mer upptrissat klimat. Nu är vi snart färdiga, jag ska bara exempel 3. De nyvuxna vet inte skillnaden på humor och debattinlägg.
Mm.
Nej.
Vi får se om ni vet det här. Vet ni vem Carl Stanley och Tage Danielsson är?
Ja.
Ja, Carl Stanley pratade vi om förra veckan.
Ja,
precis.
Okay. Och han har gjort det här jättepopulära klippet. Just. Han går runt och skriker Sverige fullt.
Han har systemkollapsvideon systemkollaps. På sitt CV. Mm. Och Tage har ju sannolikhetsmonologen på sitt CV.
Mm.
Mm. Yes.
De har gemensamt där att de kan skämta om aktuella händelser, kan man säga.
Ja.
Mm. Sannolikhetsmonologen är superkul. Superduperkul. Fortfarande, efter många år. Men som debatten lägger vad som hände vid kärnkraftverket, då är den ju direkt felaktig. Det hände inget i Harrisburg. Säkerhetssystemet fungerade. Det blev ingen olycka. För att kärnkraftverket fungerade precis som det skulle. Det nämner ju inte Tage, för då hade det inte blivit så kul. Och så gör man ju när man skämtar. Man tar en liten genväg och direkt i skämtet.
Men man kan ju säga att Tjernobyl 6 år senare rodde ju hans skämt i land då.
Ja, men jag tror att precis, men jag tror att folk älskade det kanske redan då.
Mm.
Men då har du förstås
det dröjde 6 år innan de skrattade åt den monologen. Alla bara, de här premisserna känns inte helt klockrena. Men så nu 1986, ja, vilket geni han är.
Ja, nu
skrattar vi gott.
Och det kanske blir samma grej med Carl Stanley, vi får se. Eller det räckte kanske redan nu med honom. Men jag bara menar det här att det han egentligen gjorde var bara en ordvits om det här. Sannolikhet är inte samma ord som sanning. Kul. Mm. Det var ju kul alltså. Problemet var att nyvuxna kärnkraftsmotståndare trodde att det var ett debattinlägg. Det är det ju inte. Det var bara en kul grej. Carl Stanley gjorde det här med systemkollaps. Han skämtade. Han tar ordet till sin spets. Kul. Bra, Carl. Mm. Det är som jag skämt. Vrider och vänder. Men så är det, de nyvuxna tror att det är det bästa debattinlägget de hört. Det låter som en åsikt. Lars Ohly, hurray, börjar åsiktsbråka på Twitter. Om Stanleys skämt. Han blir inbjuden till TV4 för att diskutera politik. Och då glömmer de att Carl Stanley är en 18-årig clown.
Han är
en liten pojke som tycker det är kul och gör lite skämt.
Ja, men du menar att de nyvuxna gillar det, men de gillar inte för att det är ett roligt skämt, utan de gillar det för att det är ett riktigt debattinlägg.
Ja, precis. Men jag tror inte, de kan inte se skillnaden på det. De tror att det är ett debattinlägg, ja.
Men de kan det bara med utländska grejer. Alltså som du sa, att de kan försvara att Stephen Fry är bag lady. Men de blev vansinniga ifall Johan Wester hade kallat någon svensk kändis som lite risig ut uteläggare.
Ja, just det, kanske det är som är.
Men så känns det, är väl rätt allmänt att de tycker det är så jävla viktigt och edgy när Louis C.K. säger något fruktansvärt.
Ja, man glömmer lite att Carl Stanley är som en Paradise Hotel-deltagare. Fast istället för att skratta åt hur dum han är, så skrattar vi för att han vet hur man gör ett skämt. Bara. Vi ska inte bjuda in Smile eller någon från senaste säsongen som ingen minns namnen på till Nyhetsmorgon.
Han är exakt som en Paradise Hotel-deltagare.
Ja, han vet
fattar exakt vad du menar.
Han vet exakt lika mycket om hur samhället är uppbyggt. Mm. Men de nyvuxna ser inte skillnad, för de är ju både på YouTube och på DNs ledarsida samtidigt. Så blandar de ihop allt och allt blir upptrissat. Nu kommer slutsatsen här.
Mm.
Mm.
Jag har redan sagt ett par gånger, men det upptrissade klimatet är då alltså de nyvuxnas fel. Och det är alltså min starkaste åsikt som jag brinner för.
Snyggt.
Problemet är ju bara att jag jobbar ju med att skämta. Mm. Det här är ju lite av en skämsam podcast också. Jag är ju precis som Stanley då. Så man får absolut inte ta det jag sagt på någon som helst allvar nu.
Nej.
Nej.
Det här är inte, du vill inte vara med och trissa upp och kasta mer bensin på elden nu.
Du vill inte vara med i Godmorgon Sverige och prata om, ja, om de politiska aspekterna av det här.
Nej, det vill jag ju inte. Och man ska inte tro att det här jag sa att det är de nyvuxnas fel. Eller det vet inte jag, jag har väl ingen aning. Det kanske det inte är. Jag håller bara på med skämt.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Många människor i Sverige blev upprörda av det som landsbygdsministern Sven-Erik Bucht sa i en intervju om köttkonsumtion i SRs program Matens pris förra veckan. Har ni hört talas om det på något sätt?
Ja, att han sa att det inte var något problem ur till exempel miljösynpunkt, va?
Precis. Han pratade lite om sin syn på kött. Och då det blev väldigt upprörda känslor, för den ökade då medvetenheten kring att köttindustrin står för 1 miljard % av världens undergång. Det har gjort att folk mår väldigt dåligt. Ja. När någon gör som Sven-Erik gjorde och sa bland annat det här med starkt eftertryck.
Jag äter kött. Jag tycker om kött.
Du kommer klippa in det efter alla.
Men sa han det här i ett program som handlade om att kött var fel?
Det handlar, ja då, precis, de undersöker köttindustrin kan man säga. Mm. Och politiken bakom och så vidare.
Och så kom de fram till att det var dåligt med kött, men så tyckte han ändå att det var bra.
Ja, det var i alla fall att han sa ett och annat om kött. Mm. Jag tycker om kött, jag äter kött, bland annat då. Men anledningen till att Sven-Erik Bucht blev intervjuad var då att han är med och tar fram regeringens nya livsmedelsstrategi. Så det är det han blev liksom frågad om.
Ja, han ska ju verkligen ha koll på det här. Eller det är väldigt politiskt allt han säger om kött.
Ja, men precis. Men han berättade då att livsmedelsstrategin inte kommer handla om svenskars köttkonsumtion särskilt mycket. Och han sa också att, ja, eller man fick förstå att han inte heller kan all statistik om köttkonsumtion. Den sjuka fan, tänker man ju då, för har du inte memorerat all statistik kring det? Man blir äcklad, och chocken var ju ett faktum i Sverige. Nu i de här tiderna när vi vet vad köttindustrin gör med miljön, med vår hälsa, med djuren. Och så kommer det då en politiker just i det läget och bara, jag tycker om kött. Och då blir folk liksom, man får ett tics i ögat.
Ja, precis, det är bättre med folk som bara säger så, jag kan inte sluta.
Jag är beroende.
Ja.
Hade varit ett bättre alternativ.
Men om det är någon som bara älskar det så där genuint, då blir jag lite misstänksam.
Det hade varit, känns förtroendeingivande om Sven-Erik Bucht hade varit så att, jag vet att det är jättedumt, men jag kan inte sluta.
När jag ser kött blir jag vansinnig.
Jag försöker. Ibland väljer jag bort det.
Men det är så jävla omöjligt för mig. Men jag personligen såg väldigt snabbt, när jag tittade på de här starka reaktionerna, så förstod jag varför de blev så starka. Och det var antagligen för att människor som då tyckte att Sven-Eriks uttalanden var extremt dumma, de hade råkat förväxla ordet livsmedelsstrategi med livsstilsstrategi. Det är ett väldigt lika ord, så det är väldigt lätt att blanda ihop det. Folk hade kanske väntat sig att regeringen då, att det här initiativet skulle vara ett livsstilsinitiativ. Så kanske att landsbygdsministern skulle resa runt i landet, berätta om sina erfarenheter av att välja quinoa-sallad framför lövbiff och så vidare. Många hoppades och tänkte att så skulle det bli nu. Mm-hmm. Att regeringen liksom utsett landsbygdsministern för att starta en blogg med recept som ger då minimalt koldioxidavtryck till exempel.
Men så bildar du, han gör smoothies utav grönkål.
Exakt.
Och står och yogar emot ljus.
Exakt, och förklarar att grönkål är exakt lika gott som bacon och annat. Hade kanske folk önskat.
Förlåt, jag har glömt nu, men vad heter vår livsstilsminister?
Den har ju ett väldigt namn. Många tänkte ju att vår livsstilsminister hette Sven-Erik Bucht.
Ja, men vi har ingen just nu. Nej.
Nej, för att en livsmedelsstrategi är något lite annat än en livsstilsstrategi. För det handlar om att ta fram strategier för att skapa det som alla politiker helst av allt vill ha. Och det är ju tillväxt och jobb. Många har tolkat det som att de säger att de ska ta fram ett hållbart och långsiktigt jordbruk. Och det säger de lite grann. Men om man läser rubriken för det här på regeringens hemsida, så står det en livsmedelsstrategi för tillväxt i hela livsmedelskedjan i storlek 1000 över hela skärmen. Det är liksom det som är prio ett. Så Sven-Erik och alla i det här projektet tänker ju strategiskt och ekonomiskt. Hur ska vi göra för att skapa jobb, tillväxt och dessutom då öka exporten av livsmedel? Det är det den här strategin i allra högsta grad går ut på.
Alltså det är en icke-fråga ifall det är klimatsmart eller inte.
De vill väl ha att det ska vara hållbart och kanske grön tillväxt, som ni vet.
Absolut.
Så därför kan man ju se att det är en brist i kommunikationen som har skett här i och med den här intervjun. Och det var det som skapade den här otroliga ilskan hos folk, som inte kunde begripa varför inte Sven-Erik Bucht ville berätta om sitt bästa recept på jordnötsbiffar till exempel. Vad i helvete, Sven-Erik?
Det är ofta det när det blir gräl. Det är en brist i kommunikationen.
Exakt, det är så ofta det. Folk trodde liksom att man skulle få höra honom debattera, är vego rätt bra eller dåligt för miljön till exempel, så att man liksom bad för. Men istället så fick man då höra om en livsmedelsstrategi. Tråkigt. Och en livsmedelsstrategi är ju ganska mycket att inte ta med köttkonsumtionens miljöpåverkan i beräkningen, eftersom att miljön är en, ja, rent ut sagt en jävla sopa när det kommer till tillväxt och jobb. Det tror jag att vi alla kan vara relativt eniga om. Men Sven-Erik Bucht försöker i den här intervjun kommunicera att han inte alls jobbar med att minska svenskars köttkonsumtion. Om man lyssnar väldigt noga så hör man att han försöker verkligen förtydliga det, men han gör det på ett väldigt subtilt sätt, och det är genom att lägga till på det sättet efter sina uttalanden.
Men du ser inga miljöproblem med att vi äter för mycket kött i Sverige?
Nej, inte ser jag det, inte på det sättet.
Inte på det sättet. Jag ser det inte på det sättet.
Nej. Men då så.
Jo.
Jag gick på det.
På det livsstilsättet så kan väl, men folk kan väl göra si eller så kan de göra så. På det sättet är Sven-Erik inte vår man i det här läget. På det sättet som han tänker så sitter ju han och ser på saker som att det är toppen om vi äter kanske en del kött och framförallt och svenskt kött och exporterar kött och andra livsmedel och har ett levande, en levande landsbygd och massa jordbruk. Det på det sättet tycker ju han att det är ganska okej ändå att äta kött, får man ju utgå från.
Man undrar på vilket sätt han, för att det är som att han syftar på vad intervjuaren säger, inte på det sättet du verkar mena att det är ett miljöproblem i alla fall. Då vet man inte vad intervjuaren hade för agenda. Eller vad intervjuaren menar, ett miljöproblem.
Men det är ändå, det är ett subtilt och graciöst sätt att säga det. Och han höll fast vid den här taktiken.
Jag vill inte politiskt styra att det här ska inte finnas på ditt frukostbord eller ditt lunchbord eller middagsbord. Alltså där tror jag att politiken ska nog hålla borta sig från den svenska köket på det sättet i alla fall.
På det sättet i alla fall så ska politiken hålla sig borta. Det Sven-Erik säger här är ju att han kommer hålla sig borta från att göra kanske ett SVT-program där han reser runt till olika barnfamiljer och ger tips på hur man kan ersätta falukorv med chia-pudding. På det sättet kommer han inte vara den mannen. På det sättet är inte Sven-Erik den mannen vi söker just nu. Men folk väntade sig det och det blev otroligt kränkta känslor av det. Och det kan man ju förstå, men det är en brist. Mm. En brist i kommunikationen.
Jag tänker att det är som att ha en jämställdhetsminister som inte är feminist. Det är samma sak som att ha en landsbruksminister som är vegetarian.
Kanske.
Att jämställdhetsministern kommer att säga att det är inte politikens roll att bestämma hur ni gör i hem.
Men vad menar du med att det är att alltså landsbygdsministern måste vara köttätare?
Ja, ja, för att annars blir det faktiskt helt sjukt.
Ja, men det är ju sådana gubbar, han är från Tornedalen. Alltså det är en sån gubbe från Tornedalen. Han kan ju inte stå där och prata om att äta sojaprodukter. Det hade varit så, det hade skavt så mycket.
Han är exakt samma person som Eskil Erlandsson.
Ja,
ja, lite faktiskt.
Men det är också att det är att politik handlar om känslor också.
Mm.
Och han kände ju bara att jag tycker om kött och...
Och på det där sättet ni insinuerar. Han hörde nog att det lät lite fel. Men då är det bra att backa upp med att säga på det
på
sättet.
Det sättet, ja.
Då kan man skapa vilken efterhandskonstruktion som helst i princip.
Mm.
På det sättet.
Ja, på det sättet är det inte farligt. Ja, men på andra sätt är det kanske dåligt för miljön.
Men jag menar ju på det sättet är inte det, herregud.
Har du varit otrogen? Ja, nej.
Inte på det. Varför ställs aldrig frågan, vad menar du med det sättet? Dålig intervjuteknik.
Det skulle de ha sagt som var tvungna att avgå här nu, han på KI och han på Swedbanks.
Mm. Ja, just det, operera en PET-flaska i halsen. Var det, ledde det till människans död? Inte på det sättet. På något sätt ledde det väl till dens död.
Ja, men inte på det sättet.
Inte just på det sättet som jag tror att du tänker. För du har någon väldigt skev bild av hur en PET-flaska i halsen dödar människor. Det är inte alls på det sättet, det är på andra sätt.
Är du verkligen med i teamhuliganerna? Ja, inte på det sättet. Men visst, det kan jag väl vara.
Succémetod.
Ja, ska vi gå vidare?
Gas.
Ja. Ska vi spåna fler exempel på?
Det har varit lite av ett återkommande tema i de senaste Lilla Drevet-avsnitten att vi har pratat om retorik och den stora berättelsen.
Mm.
Politikens stora berättelse. Att alla blir till sig av Volvo-reklamen eller Obama-tal för att de ser det som storslagna berättelser om hur vi ska bygga våra samhällen och bilar.
Och Hitler.
Hitler var väl också bra på det där.
Ja.
Får man säga.
Storytelling. Det sägs att han var hantverksmässigt skicklig. Det säger alla. När man ser det så är det svårt att förstå det själv.
Ja.
Men det, dels kan jag inte tyska och sen så är det kanske bara något som låg i tiden att det var en stil som var
Ja, precis. Men, kanske, men just hans berättelse kanske var bra. Så nu ska vi, jag vet inte vad han sa för hade för berättelse, men den var nog bra. Det som alla hoppar på tåget.
Det är också att man har hört att man liksom ser, man bara ser de här klippen där han bara står och skriker så här, som en galning.
Yeah.
Men det är så här att man vet inte om det, för att det var 40 minuter långa tal. Han började väldigt försiktigt och så här, nästan viskade tydligen. Och sen så stegras det och stegras det. Ja. Så det känns logiskt att man har varit med på hela resan. Han bara står och gallskriker. Man blir så chockartat.
Komma in i slutet på en teknokonsert. Man bara, vad händer här? Mm. Har man varit med från början? Då fattar man.
Exakt. Ja, men jag har raljerat lite över att det är fjantigt att ropa på berättelsen.
Ja, vilket är konstigt. Du måste också gilla berättelsen.
Nej, för jag tänkte att jag är vuxen.
Ja,
okay. Jag tänkte att det är väl viktigare att man hjälper flyktingar än att man snackar om det.
Aha.
Bara snackar om det. Eller kan man inte nöja sig med att allt funkar? Att det kommer vatten ur kranen?
Sant.
Måste man också ha en sån
inspirerande tal?
Aaron Sorkin berättelse. Precis, det. Om jag hade varit statsminister hade jag skrikit, sluta vara såna barn. Om ni vill ha något sentimentalt att lipa till, kan ni väl hitta det någon annanstans än hos sossemoderaterna.
Berätta en saga, Ola.
Nej, men att det borde vara så, om folk kan bete sig som vuxna, att storslagen politisk kommunikation borde inte vara så viktigt, har jag tänkt. Men jag tar tillbaka allt jag sagt om det.
Oj.
För jag råkade se ett Bernie Sanders-klipp, alltså den här gamla gubben som kallar sig själv socialist och som tävlar med Hillary Clinton om att bli demokraternas presidentkandidat i det amerikanska valet. Det var ett klipp från ett town hall meeting han hade i Fairfax, Virginia, där en muslimsk kvinna, en universitetsstudent i hijab, hon reste sig upp och ställde en fråga till Bernie Sanders.
With the growing Islamophobia in this country, if you look at all the Republican candidates, in order to feed into their constituents, they're talking about Islamophobia and are constantly bashing Muslims in the media. Ben Carson, Donald Trump, the biggest bigots. As a Muslim student, as an American Muslim student who aspires to change this world.
Jubel, halva publiken ställer sig upp. Sen går Bernie då ner från scenen och kramar henne och leder henne upp på scenen. Då blir det orkanjubel. Alla ställer sig upp. Ja, såg ni också det här eller?
Ja, precis. Och det var, men det är ju någonting med det amerikanska att en applåd aldrig någonsin får ta slut.
Nej, och alltså alla är direkt med på the moment. Alltså alla kan spela sin roll i det här, i den här scenen vi spelar upp, att det känns som att alla amerikaner har i ryggraden för hur vi liksom skapar en magisk scen här.
Ja, men lite så var det på idrottsgalan också, när det var någon som kom ner utan ben som hade sprungit långt. Då skulle hon dela ut ett pris, tror jag.
Då fattade jag till och med svenskar att nu ska vi applådera.
Det som krävs.
Fan, vilka applåder hon fick. Alltså, det tar heller aldrig slut. Hon stod där utan ben och skulle dela ut sitt pris. Oj, det var säkert fint. Hon såg rörd ut, men jag hade skämt som jag var hon, tror jag. Ja, men då klappar ni bara för att jag inte har ben.
Ja,
liksom.
Ja.
Men hon hade gjort något, liksom, hon hade blivit av med dem och sen så hade hon så här kämpat sig tillbaka och gjort en stor prestation.
Fått proteser och så hade hon gjort någon, vad heter det?
Det var inte bara att hon hade blivit av med benen.
Nej, för då hade det verkligen varit
en kämpe.
Hon hade också sprungit och simmat och sånt.
Ja.
I alla fall, han då gick ner, kramade, ledde henne upp på scenen. Sen får hon stå på scenen bredvid honom och ställa färdigt sin fråga.
As an American Muslim student who aspires to change the world, currently majoring in international conflict analysis and resolution major, and I hope to be a human rights attorney. Hearing the rhetoric that's going on in the media makes me sick. Because I, as an individual, I'm constantly trying to raise awareness and make sure that everyone is treated equally in this country. So, president, to the next president of the United States, what do you think about that?
Nu börjar gråta.
This is what I think.
Ja, det är så oerhört starkt.
Man vill ju inte göra sig lust över det här egentligen. Hon är ju bra, eller?
Ja. Jag tycker det är kanon. Jag vill verkligen inte att det ska framstå som att jag gör mig lustig.
Men det var också att hon ställde sig upp och sa, jag är jättebra. Vad tycker du om det?
Nej. Hon sa, republikanerna är galna islamofober. Och jag är muslim.
Jag ska bli human rights-människa. Jag tycker det är fel.
Det är skryt och ett sånt, en sån fråga skulle ingen kunna ställa i det här landet.
Vad tycker du om det?
Sluta smyga in att du har utbildning. Ja. Vi gillar inte sånt.
Ja, ja, men det bara liksom stegras och stegras där. Det är så helt otroligt. Då står Bernie Sanders där i talarstolen hand i hand med den muslimska kvinnan och säger:
Let me be very personal here if I might. I'm Jewish.
Ja, jag tror de står hand i hand. Ser inget av skärmen för jag är så översvämmad av tårar. Hör knappt något över mitt hulkande.
Så är det inte i Malmö om någon säger jag är jude. Du snarare kasta saker.
Nu tänker vi inte på det för ett ögonblick.
Nu tänker vi på den här vackra scenen som utspelar sig.
My father's family died in concentration camps. I will do everything that I can to rid this country of the ugly stain of racism which has existed for far too many years.
Ja, men det jag tänkte på med alltså betydelsen för det här liksom sentimentala, för att få fram det politiska, så att för här det han sa nu senast, det är något som alla vanliga liberaler hade kunnat säga. Mm. Att vi ska bara få bort intoleransen. Men han stannar då inte vid att säga nej till rasism, utan han fyller då det här perfekta retoriska ögonblicket med sin socialistiska analys. Mm. Som går ut på att rasism har djupare strukturella orsaker än att människor, individer, väljer att vara intoleranta.
What racism is about is many, many things. It is pent up hatred that is lashing out at people in uncontrollable and stupid ways. But it is something very different than that. For many years in this country, you have had politicians, and I'm old enough to know this, who played black off against white. So they told white workers who are earning pennies an hour, they said, hey, you think you're in trouble, but you're better off than the blacks who can't drink at a water fountain or go to your school. And they told straight people, well, you think you got problems, but you're better off than those gay people, right? And they told men against women. We played one group off against another. The rich got richer. Everybody else is fighting with each other. Our job is to build a nation in which we all stand together as one people.
Ja, men han drar ju in kapitalismen i det här då också då. Att han pratar om rasism och sexism och bråk mellan grupper, inte bara handlar om hat och dumhet, utan är så här verktyg för de rika och den härskande klassen. De får alla under sig att ställas mot varandra istället för att fokusera på klasskampen och den riktiga fienden. Vita arbetarklass oroas över att de som är under dem, svarta arbetarklass, ska ta deras privilegier istället för att tänka på the billionaire class som de vi ska krossa. Och så blev då de rika rikare medan alla andra slogs med varandra. Och det bara slog mig när jag hörde det här, att det är ju så nu i Sverige. Jag vet inte om ni har sett den nyheten i periferin, att högern försöker använda de nyanlända flyktingarna, att vi ska tänka på dem som ett problem istället för att tänka på de rika. Att det är viktigt nu att de får lägre inkomster.
Mm, just det.
Det ska svenska arbetarklassen tänka på. Mm. Inte tänka på vad det översta inkomstskiktet tjänar. Utan, ja, men det har kommit ett förslag nu om sänkta ingångslöner. Framförallt med tanke på de nyanlända. Från något som heter Arbetsmarknadsekonomiska rådet.
Men säga att ingångslöner idag ligger någonstans i handel och hotell och restaurang runt 20 000 kronor. Då kanske vi talar om du frågar mig, 15 000 kronor. Någonstans där omkring.
Det där var Lars Kalmfors, ekonom, som alltid är med som citat, oberoende expert, ja. Slutcitat.
Det är så bra titel att ha.
Precis, men han leder det arbetsmarknadsekonomiska rådet som finansieras av Svenskt Näringsliv.
Oops!
Men han är Mordor och Sauron.
Ja, så jävla soft han fick det nu med invandrarna. Nu kör vi den här caset som vi har haft.
Skicka ut experterna.
Ja, precis. Men jag tänker, det bara slår mig när jag såg det här Bernie-talet nu, att nu gör högern den här offensiven med att då öka inkomstskillnaderna, eftersom att alla ändå bara håller på och tänker på olika grupper och kulturkrockar. Att vi, jag, det arbetande folket, har tappat fokus och bara tänker på dem. Ja. Nu är de här och nu är det hotet. De har en annan kultur som gör att de tafsar och Och det är viktigt att de inte hotar våra privilegier.
Nej, ge dem lite mindre lön så glömmer jag alla mina problem.
Passa på, man måste passa på med den här rädslan och xenofobin då graserar. Då kan de sälja in att problemet blir i alla fall blir ifall de får för mycket pengar. Problemet är inte att the billionaire class har för mycket pengar. Vi tappar fokus på att det är the 1% som är fienden. Och det är deras ärende vi går då när vi liksom håller på att bråka sinsemellan. Alla oroar sig för nyanlända istället för att döda Lars Calmfors. Vi ska ju döda Lars Calmfors. Inte bokstavligt talat.
Du la till det för jag funderade på om jag behövde gripa in. Men bra.
Politiskt.
Ja, snyggt.
Ja, men jag känner, jag hade ju glömt bort det här lite grann. Och då insåg jag då värdet med det här storslagna, sentimentala, politiska språket. Att det här med att en jude och muslim stod och kramades och att alla jublade och grät, det gjorde att själva budskapet också gick rätt in i mig.
Du har insett det nu, ja. Ja.
Att jag behöver också det. Just jag är inte så iskallt rationell.
Nej.
Jag behövde känslostormen för att bli påminn om att jag inte ska hålla på och oroa mig för andra klassfränder.
Just det.
Jag ska ju döda Lars Calmfors.
Du har suttit där med ditt knäckebröd. Hon bara hånat alla som behövde berättelser. Så plötsligt så hörde du en sån fin saga.
Säger du åt mig att jag ska döda Lars Calmfors, Bernie, så gör jag det. Bara säg till. Alltså bara politiskt.
Ja.
Bara politiskt. Vill du göra reklam för din och Dilans föreställning, Moa?
Ja, men det kan jag göra
igen. Jag har fått så mycket ovett för att du inte ville göra det förra veckan.
Det var lite synd att du var tvungen att få det eftersom att det var jag som inte orkade.
Alla blev arga
göra
på
reklam.
Alla blev arga på mig för att du inte orkade
jag
göra reklam.
Det är feminism.
För mig.
Precis, för att jag klippte bort. Du ville inte, då klippte jag bort min fråga. Vill du göra reklam?
Ja,
och då tolkade alla det som att jag bara ville att killar skulle få göra reklam för sina framtida standardföreställningar.
Jag känner mig glad som har uppbackning. Och nu ska jag göra reklam. Och det är att jag och Dilan kommer göra vår föreställning Det nya tråkiga. Och du kommer också stå upp då, Ola.
Mm, just det.
Och då kommer vi till Uppsala 2 mars, Stockholm 3 mars. Jag tror att Stockholm är slutsålt faktiskt. Aha. Humble brags. Och så sen Malmö 23 mars och sen Göteborg 18 mars. Så är alla datum i fel ordning.
Jag är med, nej, jag är inte med i Göteborg. Jag kanske är med alla andra kvällar.
Jag tror att du är med alla andra kvällar i då, Uppsala, Stockholm och Malmö.
Då kommer jag inte klippa bort den här.
Nej, tack Ola.
Nu fattar jag varför du frågade.
Ja, så köp biljetter och kom på det.
Jag har också en föreställning tillsammans med Jonathan Unge. Den andra mars är vi till exempel i Halmstad.
Oj, det blir konkurrens. Mm.
Och dagen efter så är vi i Växjö. Och den 4 mars så är vi i Malmö.
För människor som är mitt emellan Halmstad och Stockholm.
Ja, det blir...
12 ska jag åka.
Ja.
Ja, men bra, då har vi gjort det.
Ja.
Då blev det rätt den här gången.
Ja, vad skönt.
Men ja, det var jätteroligt att ni ville komma och spela in podd. Simon och Moa, tack så mycket.
Tack.
Och ja, det var en podcast för Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Hej på.